stjärnsäljare, är kreativ, har hög aktivitet och passion.
Vi testar. Alltså dagens viktigaste valuta, det är ju tiden. Jag kommer ihåg när jag sprang mellan mötena och det bara rann över ryggen. Och sen när jag kommer in där till tavlan.
Och så kom han in till mig och så sa han: det här är inte tillräckligt bra.
Jag tror jag var mindre berusad än vad ni var.
Var den här tjejen än tjänar, så tjänar hon för lite.
Nu stänger jag av.
Så låt oss hoppa in i dagens första ämne med dig, Camilla. Och det är framtidens sälj inom media och SaaS-försäljningstrender. Du är ju vd på den ledande nyhetssajten, i alla fall definitivt enligt mig och enligt många, inom techbolag och startups. Vill du berätta lite om liksom din bakgrund och din relation kopplat till försäljning till att börja med?
Absolut. Ska vi ha musik på under tiden?
Musiken kan vi absolut stänga av. Jag hör inte musiken själv.
Nej. Så att det var ju i och för sig annars jättehärligt, så här, lite liksom...
Vad hade vi för låt?
Ja, men det var någon hiphop-musik.
Ja, nu var det ju hiphop. Ja, ja, men det var bra att du sa det, för annars hade den tuggat på hela. För att...
Exakt, ja, men jag älskar hiphop. Mer rap i säljet, säger en följare här. Jag håller med. Men, nej, men jag ska säga, ja, för att svara på din fråga då, min bakgrund. Jag har egentligen sålt hela min karriär utan att liksom ha titeln säljare. Med det sagt, jag älskar titeln säljare. Så det har bara blivit så att jag kanske inte riktigt fattat att jag är en säljare. Men jag började som frilansjournalist och det är ju jättemycket sälj. Och pitcha in idéer till tidningar och sådär. Och insåg väl att det tyckte jag var roligare. Det var roligare än att liksom skriva de där artiklarna sen. Så det höll jag på i många år och verkligen, ja, men, drev mycket det här att så här, vi frilansjournalister och journalister måste också se oss som entreprenörer och ta betalt och pitcha och sälja och så vidare. Och sen hamnade jag som chefredaktör på en tidning som heter Driva Eget. Jag var en sväng på Frida Förlag som är ett mediehus för unga kvinnor. Och sen då kom jag in som affärsutvecklingschef på Breakit, där jag nu är vd. Och det var ju jättemycket sälj, eller det är fortfarande jättemycket sälj. Älskar att sälja. Sen så här, parallellt med det här så har jag väl gjort den resan som många andra som jobbar inom sälj har gjort. Att man börjar med att sälja bara på engagemang och typ övertala någon att liksom köpa ens tjänst. Och sen till att nu mycket mer lyssna in, behovsanalysen, liksom aldrig springa förbi den. För att på så sätt ta fram liksom ett mycket mer kvalificerat förslag. Och jag kan ju titta tillbaka på mig själv så här för 3 år sedan. Bara, gud, blir liksom mörkrädd hur jag kunde sälja då jämfört med nu.
Vad skulle du säga att du har utvecklat främst?
Ja, men mycket mer det här, så här, lyssna in behovsanalysen. Alltså det klassiska inom sälj. Jag hade inte den säljtekniken. Jag har egentligen aldrig haft så mycket säljteknik. Utan det var, jag kunde hoppa in i ett möte och bara så här, skulle liksom wowa dem med den här idén. Och sen... Jag kunde absolut sälja, men sen ska man ju också ro i land och verkligen få kunden att köpa igen. Och, då, ja, och ofta så insåg man ju då att fast jag skulle gjort en bättre behovsanalys.
Ja, och det här som du pratar om, att din man är strukturerad.
Ja.
Alltså att det är en underskattad egenskap för att lyckas inom försäljning. Att man är strukturerad och loggar sina kunddialoger etc.
Ja. Men gud ja, det är väl många av oss som jobbar med sälj som inte är riktigt, alltså vi går på känsla och liksom, alltså många så här gula personer för att ta den här diskprofilen, men det har man ju fått lära sig också, otroligt viktigt det är att liksom hålla koll helt enkelt.
Mm. Och det är mediebranschen som du har varit i primärt, och det händer ju otroligt mycket i många branscher, men kanske i synnerhet i media. Vad skulle du säga liksom, om liksom framtiden inom mediasälj, vad ser vi framför oss och vad kommer att förändras i hur vi jobbar med försäljning?
Mm. Ja, men jag tänkte lite på den frågan här innan vi drar igång. Jag hittade väl ska säga, tre liksom, viktiga spår eller trender. Så vi kan väl dra igenom dem, så får du hoppa in lite också. Så inte bara jag
absolut.
Lång monolog här. Men den första viktiga trenden, eller så här, den första är ganska självklar men ändå en viktig trend. Och det är det här med just så här, data och analys och att någonstans, om man ska ringa in den trenden, allt som kan automatiseras kommer att automatiseras. Och där kommer kanske säljaren då att spela en mindre roll. Och det är bra att vara medveten om det. Ta då, i mediebranschen så är typiskt exempel displayannonsering, alltså de här blinkande bannerserna som är på alla sajter. Idag sker en stor del av den försäljningen programmatiskt, det vill säga man sitter och biddar på ett en börs typ och kan då få ut sina annonser på massa plattformar. Och det är ganska, det blir en mindre och mindre del som är att en säljare sitter öga mot öga med kunden. Det finns en del som försäljning, men den blir liksom bara mindre och mindre. Och det bör man vara medveten om, tror jag, så att man inte liksom bygger hela sin karriär på det typet av säljet. För då kommer man, tror jag, ganska snart att det inte behövas. Gud, det låter
ja, man blir bortplockad.
Ja. Så det är en sån, liksom automatisering. Och där, det kommer ju in mycket också såklart data. Och ta så här, för en aktör som Schibsted som har jättestora plattformar eller Bonnier. Där är ju det en viktig, jätteviktig trend. För att de kan verkligen boom ut med en massa så här, stora kampanjer. Och man köper på lägsta pris och syns överallt och sådär. För oss på Breakit som ju är en mycket mindre sajt. Vi når 200 000 läsare i veckan. Det är mycket för att vara oss, men vi är ändå en nischad sajt. Då är inte det här en hållbar trend eller affärsmodell alls. Vi hade inte kunnat överleva på det helt enkelt.
Mm. Så mer anpassat för de större som sitter på väldigt mycket data. Då.
Ja, och mycket liksom räckvidd. Mm. Men det tar oss ju in på den andra viktiga trenden som är bättre för oss kan man säga och för mer nischade spelare. Och det är egentligen raka motsatsen. Att företag och kunder vill ha hjälp att liksom bygga varumärke, vara i rätt kontext, hitta kampanjer där man skapar engagemang och får folk att brinna för någonting. Om jag ska ge ett konkret exempel så precis vad du var inne på här i början så mår ju folk, många mår ganska dåligt av att jobba hemma. Och det såg vi på Breakit och tänkte liksom, vad kan vi göra här? Och gick till Skandia som jobbar jättemycket med att minska sjukskrivningar och stress och att få folk att må bra och vara friska. Och sålde vi in då att vi låt oss göra en utmaning tillsammans. Och det resulterade i Happy Workplace Challenge som pågår i detta nu. Och det är egentligen i korthet en 30-dagars utmaning där vi ska göra företagen friskare och gladare. Och varje måndag får man ett nytt steg som man ska genomföra. Och det här är ju egentligen inte ens en annonskampanj. Det är ju liksom ett samarbete oss emellan. Som såklart det finns en investering i botten. Men det är ett exempel på en sån kampanj som inte alls handlar om liksom räckvidd och data utan mycket mer om att bygga varumärke och engagemang och hjärta. Så.
Mm. Jag tyckte man såg mer av den typen av kampanjer liksom för ett år sedan. Alltså det var mycket, vi hade bland annat, när vi körde den här webbinaren för ett år sedan hade vi Clarion Science vd. Som hade en väldigt tuff situation då, såklart, Stockholms största hotell. Och när de pratade om att personer som var, ja, man kunde göra tester och sjukvården kunde nyttja deras lokaler. Det var mycket sådana initiativ. Har det försvunnit liksom den typ av mer varumärkesbyggande perspektiv som bidrar till något större? Mm.
Nej, alltså jag skulle säga att det tog nog absolut en paus under liksom när corona slog till. För då blev företag så liksom nervösa. Ska vi ens lägga mediepengar överhuvudtaget? Vi pausar allt. Men nu så ser jag bara att det liksom har boomat. Och att efter en tid av väldigt mycket prat om så här, det är egentligen den första trenden, det här med att köpa marknadsföring på så lite pengar som möjligt och så stor räckvidd som möjligt och jämföra oss väldigt mycket med Facebook och LinkedIn och sådana plattformar. Och den som köper är kanske liksom en growth marketer snarare än en varumärkeschef. Så ser jag verkligen en comeback. Att nu har man har gjort det ett tag men inser också att det funkar inte att bara köpa den typen av marknadsföring. Man måste också jobba jättemycket med sitt varumärke. För ett starkt varumärke i en digitaliserad värld är allt.
Ja, nej men intressant. Och punkt tre där, utveckla gärna.
Ja, precis. Den tredje och mest spännande trenden tycker jag är just att om, det är också så här raka motsatsen mot egentligen trend ett. Att istället för att nå så många som möjligt, hellre nå ett väldigt litet slutet sammanhang med helt rätt personer. Om jag ska ta ett konkret exempel så har vi precis dragit igång ett vd-nätverk. Och nu säger inte jag det här för just att göra reklam för det här, det är dessutom fullt. Men då är det 50 vd.
Bra säljknep, bra säljknep.
Var det det? Ja, men tack. Yeah. Jag, som sagt, ja, men
det, jag har kikat på det där själv. Det är, jag tyckte att det var jättesmart, men berätta.
Ja, men vad roligt. Nej, men det är ju då ett vd-nätverk för, som heter CEOs in Tech. Så det är mycket liksom, fokus på så här, techbolag, digitala bolag. Och varje runda har bara 50 vd, sen är det fullt. Och vi har startat två runder. Och liksom 50 personer är ju utifrån ett marknadsperspektiv så här, ingenting. Men om man då tar med den lilla komponenten och viktiga komponenten att det råkar vara 50 vds på liksom, några av Sveriges mest intressanta techbolag, då blir det plötsligt jätterelevant för en kund. Och därför så har vi också så här partners på det här vd-nätverket. Det var jättemånga som har hört av sig och bara, kan man vara med i det här sammanhanget på något sätt och synas mot de här 50 personerna? Men, och det hänger ihop med en liten sidotrend också, att kunderna blir ju bara bättre och bättre på att analysera sin marknadsföring och nå ut till rätt personer. Och då gäller det ju också att de inte bara når 50 pers, utan de vill ju veta, okej, namn, telefonnummer, mejladress, de vill kunna träffa dem, de vill kunna ringa upp dem och säga, hej, ja, men vi går ju på det här nätverket ihop, ska inte vi ta en kaffe och så vidare. Så att vi måste bli jättemycket bättre på konvertering också och följa kunden från hela, alltså från hela tratten. Att från det att synas och prata med varandra till att också skapa affärer längst ner i tratten.
Upplever du att kunderna har liksom större krav på konkreta leads?
Gud ja, enormt mycket. Och det märkte vi, det är väldigt mycket påbrassat av corona. Vi brukar säga det att corona har knuffat oss 2-3 år framåt i tiden vad gäller digitalisering, och det gör ju att kunderna har blivit mycket smartare på just att mäta sina marknadsföringsinsatser. Så att idag är det nästan regeln undantag, skulle jag säga, i våra säljmöten att kunderna frågar, okej, men om vi lägger liksom några hundratusen, en halv miljon på en kampanj, vad får vi tillbaka i affärer? Och mitt svar är väl så här, vi kan aldrig garantera det. Det kan ingen, det kan inte Facebook eller LinkedIn eller så, men däremot så har vi produkter som följer kunden i hela tratten. Så allt ifrån, om man säger top funnel, det är liksom display och sen kommer native och sen kommer event, och längst ner har vi såna här webbinar som du ordnar idag, som vi då efteråt kan skicka, här var de 200 personerna som kom på vårt webbinar, nu sätt igång och kontakta dem nu.
Ja, men och det där jag tror jättemycket på det där med liksom mer liksom slutna och nischade sammanhang. Det blir enklare att köpa också.
Ja, gud,
alltså,
ja.
Så här, om det är min målgrupp och de är samlade, ja. Då känns det så skräddarsytt på något sätt, även fast det inte är det.
Mm, verkligen.
Och, alltså, corona har ju flyttat på det där också. Så här, de flesta av våra kunder var ju i Stockholm före corona ändå, även om vi hade digitalt. Men nu har vi ju fått kunder i liksom hela Norden och världen på ett annat sätt. Mm. Vilket gör att man kan nischa sig mer i och med att geografin inte spelar lika stor roll.
Just det. Nej, det är jätteintressant. Och jag menar, det är ju supersmart som vad du gör här idag. Om ni har någon sponsor till, det här, till den här serien, men då kan ju du visa exakt vilka kom och vilka är vi som är här. Det blir mycket tryggare för kunden. Och jag förstår ju det själv. Man har en budget, då vill man ju få så mycket bang for the buck som man kan. Och då känns det mycket skönare att så här, okej, men jag har en lista med människor som tog del av det här. Så den är en jätteviktig trend som jag verkligen tror media måste hänga med på. Jag vill inte snacka ner någon kollega, men jag ser att...
Gör det! Vi vill ha break it-rubriker där.
Nej, men många mediekanaler är fortfarande kvar i att de erbjuder ett liksom marknadsföringsfönster. Alltså, så här, ni får en plats, en liten ruta på vår sajt. Men det är liksom inte... Det är inte intressant längre. Gud, vad soligt det blir här. Jag ska bara ta ner så. Nu blev det bättre.
Ja, men vi samarbetar ju med Convendum, coworking spacet som vi själva sitter på, både i Stockholm och Göteborg. Vi har ju valt att ha kontor på Vasagatan 16. Kommer jättegärna förbi där om ni känner att ni vill det. Men också nyttjar vi ju alla faciliteter. Convendum är ju ett öppet coworking space där man har möjlighet att sitta var som helst. Man har möjlighet att ha rum som vi har, men man har möjlighet att inte ha rum. De har ju gym på många av anläggningarna. Det är helt enkelt en väldigt flexibel och bra lösning om det är så att man har många som kommer och går, några är där ibland. Och sen är det ju då det som gör att Convendum verkligen sticker ut. Det är dels lokalerna, fantastiska lokaler. Man blir väldigt glad när man kommer in. Och sen är det ju servicen. De löser allt. som man möjligtvis kan vilja ha löst. Så att om det är så att du vill ha en flexibel kontorslösning, oavsett om du är liksom 50, 100, 200 pers eller ensam, då ska du gå in på convendum.se. Ja, men vi är otroligt glada att få samarbeta med Pleo. Och Pleo är ju en tjänst som hjälper oss med kvittoredovisningen. Pleo gör ju att det är en fröjd både för den som sitter som ekonomiansvarig och har hand om kvittoredovisningen, men också för användaren. Och många som lyssnar på våran podd är ju säljare. Alltså, säg då till er arbetsgivare att ni vill ha ett enklare sätt att faktiskt redovisa era kvitton. Ofta har jag upplevt att det här är en jävla jobbig process. Om du vill att det ska gå smidigt, enkelt, man gör ett köp med sitt kort och det är väldigt lätt för den som är administratör och liksom administrerar de här korten. Man ser exakt vad som har köpts in. Man tvingas ta en bild på det här kvittot. Det är både bra för användaren, enkelt, men det är också superbra för administratören eller ekonomichefen. Och väldigt mycket går automatiskt också. Så att om jag gör ett köp med mitt Pleo-kort, oavsett om det är i butik eller online, och får kvittot till min mail, ja, då plockar Pleo automatiskt upp kvittot. Då behöver jag inte göra någonting, vilket är, ja, fantastiskt. Som ni förstår. Så att om ni också vill liksom ta del av den här fantastiska lösningen som också självklart interagerar väldigt fint med alla affärssystem, ja, då ska du gå in på pleo.io. Ja, men vi samarbetar ju med AI-verktyget Qualifier. Qualifier är ju en hjälp till oss att nå ut till de personer som vi på förhand har valt att vi vill skicka mail till. Och sen hjälper ju Qualifier oss utifrån deras AI-robot. Vi har satt in kriterierna, de här vill vi nå. Så hjälper Qualifier oss att mejla de här personerna. Det gör ju att prospekteringsarbetet, där mejlen är en viktig kanal för prospekteringsarbetet, att det går väldigt mycket enklare och det går automatiskt. Vi bokar ju in väldigt många möten med hjälp av Qualifier. Så att om du vill ha en automatiserad tjänst som hjälper dig att boka fler möten, ja, genom att inte göra speciellt mycket förutom att liksom fila på det där mejlet som du ska skicka i sekvenser då, första mejl, andra mejl och tredje mejl, ja, då ska du gå in på qualifier.ai.
Men jag tycker att det här är Stjärnsäljarpodden, det är alltid maxade avsnitt. Mm. Så att jag tycker att vi släpper framtidens sälj inom media och går in på den andra punkten,
ja,
som är SaaS-försäljningstrender. Mm. Vi täcker ju väldigt mycket kring vad som händer inom SaaS-branschen och det är väldigt hett i Stockholm. Mm. Vad ser du för trender där?
Precis. Ja, men jag skulle säga så här, SaaS, som ju alltid, om någon inte känner till det begreppet, software as a service, så egentligen alla bolag, det är supertrendigt just nu, men det är alla bolag som har någon typ av återkommande intäkter i molnet. Det kan ju vara alltid från typ så här, ett ekonomiprogram eller Google Drive eller Dropbox, sånt som man betalar för varje månad. Det är som... Ja, vad ser jag för trender där? Ja, men jag tycker den viktigaste och liksom så lite aha-upplevelse för mig när jag har kommit i kontakt med många SaaS-bolag, just för att vi ordnar en SaaS-summit som ett SaaS-event eller vi har SaaS-träffar och sådär, det är att de är väldigt duktiga på att organisera sig efter sälj eller efter kundresan. Så att om man tar så här media som ett exempel, vi har ju då våra säljare ska förväntas liksom både allt ifrån att rycka lur och boka in möten till att genomföra mötet på ett jättebra sätt med en behovsanalys och presentation till att kreera ett förslag. Och som jag beskrev, vi är mycket inne på det här med kreativitet och engagemang och skapa sådana sammanhang. Så att våra säljare måste i princip typ vara så här copywriters ibland och sen sätta affären. Det är en och samma person ska klara allt det här. Det är väldigt svårt. Och vad SaaS-bolagen gör väldigt bra är att de har delat upp det ofta så att man har liksom en grupp som är ansvarig för kundanskaffning och inkommande leads, skapa inkommande leads till säljteamet, någon grupp som kanske då kvalificerar leadsen och ser till att det är rätt bolag, typ till och med ringer upp och bara, jag vill bara kolla, är det du som, du har ju skickat in en förfrågan här, har du möjlighet, är du beslutsfattare, har du budgetansvar och så vidare, kollar upp leaden. Sen kliver liksom säljaren in och i det fallet är det sällan, alltså det kan vara en, liksom en relationssäljare, men ganska mycket är det typ en produktspecialist som går in och förklarar, har en demo och förklarar produkten. Måste inte alls vara särskilt säljande. Och sen slutar det antingen i då att den personen sätter affären eller att man till och med har någon annan som stänger dealen. Så det, och det tycker jag är väldigt inspirerande och kul att se hur de jobbar där. Vad säger du om det?
Ja, men jag skulle säga att så här, trenden, när jag började med försäljning för 15 år sedan fram till ungefär 5 år sedan, så var ju säljrollen väldigt mycket att man, ja, men det var mycket kalla samtal, ut på möten och stänga affären. Men de sista åren så har ju säljrollen blivit bredare, skulle jag säga. Man förväntas, som du säger, göra content, vara aktiv på LinkedIn, bygga personligt varumärke. Så att den har gått från att vara smalare till att bli bredare. Och så jag tror helt med på att den är tillbaka på att bli smalare igen. Och att man jobbar med specialister, men också för att så här, det är svårt att få personer att gå igång på de olika delarna. Alltså man tänker ut från säljarens perspektiv. Så, men vissa gillar att skapa inlägg, men gör det. Så att jag är helt med på det, att vi är på ett sånt spår. Men då är det också viktigt att man hittar incitament som, alltså mer teambaserade incitament, och så att det inte blir det här enmansracet. För då är det ju svårt att få ihop med en så lång kedja av olika personer.
Gud ja, verkligen. Och jag tycker, jag intervjuade Fredrik Skanse som har grundat Funnel, och som är en så här plattform, ett typiskt SaaS-bolag där de säljer en plattform där man kan samla alla sina marknadsinsatser och få en liksom överblick, hur ser det ut och sådär. Och han beskrev just hur de har organiserat sig så här efter kundresan. Och då, jag blev väldigt inspirerad och bara, men gud, så där borde ju vi göra också. Och vad tror du, skulle det funka för oss? För att inom media så är det väldigt mycket relationssälj fortfarande. Alltså det är ändå så här, ta ut kunden på lunch och man liksom har en bra, men tjena, ska inte gå och träna ihop. Och väldigt mycket så här, människor. Så. Men vad vi landade i, jag och Fredrik, var väl att det krävs nog ändå ganska mycket relationssälj när man är på alltså i en mättad marknad där många säljer samma sak. Alltså även om vi på Breakit vill ju tänka att vi är jätteunika och så. Och många saker är vi nog ganska så här unika på. Men det går inte att komma ifrån att det är väldigt många bolag som säljer display inom media och native. Och liksom, det finns många konkurrenter. Och då är ju ändå personen en sån sak som kan få en kund att få en att välja oss och inte Dagens Industri till exempel. Medans på ett bolag som Funnel, de är ganska ensamma i sin nisch. Det finns inte jättemånga konkurrenter. Och då är det heller inte så viktigt för deras säljare att liksom vara den här tjenissäljaren, utan det blir mer den här produktspecialisten. Så jag tror att man kan inte bara anamma SaaS-tänket på alla bolag. Liksom. Dels kommer man inte ha råd att ha alla de här olika avdelningarna. Men dels så kanske inte heller funkar på alla. Man kan jag inspireras i alla fall mycket av det, att se hela den här tratten, för det blir ju ett maskineri på ett annat sätt än vad det är för oss i media. Ja.
Och också alltså, lite beroende på var i startupresan man befinner sig. Alltså som ett bolag som GetAccept vi haft med i podden tidigare, som jag vet du känner till. De har ju liksom kanske gått mer från traditionellt sälj till att alltså, nu ska de ta över världen. Och ja, då måste man bygga ett team efter det, kontra om man liksom har först kanske en Norden eller Sverige som målgrupp. Så att jag tror att det spelar in också liksom vilken typ av ambitioner man har, om man ska bli stora i Sverige eller om man ska bli stora i världen och anpassa sitt sälj utifrån det.
Jättemycket så. Det är på något sätt så här, ska du vara, jag ska vi ta som ett exempel, Oaxen, restaurangen där du behöver en stjärnkock som liksom kan alla, superduktig på hantverket och kan alla delar, eller ska det bli McDonald's där du tar in mycket mer, liksom en person gör en sak, någon sätter på tomaten och någon kör liksom dressingen och sådär. Det blir ju, vem kan bli ett maskineri som rullar ut i hela världen? Jo, det är ju såklart McDonald's och inte Oaxen.
Jag jobbade på Burger King i 2 pass 20 år sedan. Det enda jobbet jag har fått sparken ifrån.
Va? Oj, vad då? Vad gjorde du då? Hur kan det gå fel?
Men efter 2 pass, jag stod i fritösen. Efter 2 pass, då var det, jag och en annan kille började samtidigt där. Då skulle det avgöras vem av oss som skulle bli uppgraderad och börja göra hamburgare.
Ja.
Och det blev det den andra. Så att jag blev så förbannad att jag blev arg på chefen och sen fick jag sparken.
Nej, men Nej men Thomas, det var
17 år gammal.
Det var inte professionellt. Men förhoppningsvis lärde du någonting av
20
det.
20 år sedan, ja.
Man ska vara bäst, du får aldrig vara nummer två.
Mm. Du har tagit. Verkligen. Ja. Det är en jättebra tydlig trend, liksom kundresan. Mm. Något annat du tänker på kopplat till just SaaS-försäljningstrender?
Mm. Ja, men det är ju absolut det här med hur mycket de jobbar med att skapa inkommande leads. Och det är kopplat egentligen till en trend som säkert GetAccepts vd pratade om, det är product-led growth. Det vill säga att produkten ska sälja sig själv, lite förenklat. Om man jämför igen med media då så är ju liksom media mycket mer på att vi har en lista med kunder och ringer och väldigt mycket så här outbound försäljning. Medans SaaS-bolagen är väldigt duktiga på inbound. Det vill säga att de skapar lead som kommer in och liksom ett maskineri kring det, allt ifrån sociala mediemarknadsföring till medieinvesteringar till egen försäljning. Och framförallt att deras produkt är enkel att testa. För att om man kan få prova den då, som ta GetAccept är ett jättebra exempel. Då kan jag som användare signa upp mig för deras produkt. Det är ju vad ska man kalla det för?
E-signeringsverktyg.
Ja, med mycket, liksom mycket sälj.
Med säljfokus, fokus exakt, för att stänga affärer.
Ja, det kan jag då prova själv. Och när jag har provat det ett tag, då ringer en säljare upp och så får jag en demo och sen så kanske jag blir kund. Och det har vi ju inga komponenter av i media alls, att man kan testa vår produkt. Och det är inte säkert att det är rätt för oss, men det är rätt för ganska många bolag tror jag. Och ens tänka tanken så här, hur kan vi få vår produkt att sälja sig mer själv?
Samir då, vdn, han utmanade mig. Vi jobbar ju med utbildning och så jag sa, kan vi applicera det här på vår? Och han sa att avsluta en utbildning med att alla deltagarna får skriva ner tre punkter vad de tyckte om utbildningen. Mm. Och sen uppmanar man dem det att skicka det till någon i sitt nätverk.
Mm, just det. För det är mycket alltså, så här att man rekommendera och liksom få in fler och bjuda in, skapa liksom ett.
Ja, men hur kan man få, i det fallet så var det ju då deltagarna som var vår produkt, ja. eller på något sätt i alla fall, hur man kan få dem att sälja och spinna vidare utan att man själv är aktiv.
Just det.
Hur kan ni göra för att jobba med product-led growth?
Nej, men jag tror att så här, en självklar grej, se över våra kanaler. Alltså vad möts våra läsare av? Och där det är så här evigt dåligt samvete som jag nu har haft i under lång tid som jag bara måste ta tag i och bli påmind om här och nu. Att verkligen utifrån sätta på mig kundens glasögon, gå in i alla Breakits kanaler och var hittar jag liksom kontaktuppgifter? Tydligt liksom, det här gör vi, det här kan vi erbjuda dig som kund. Är vi tydliga där? Jag skulle säga att vi inte är det idag. Men vi ska absolut bli. Och det är ju många mediehus som man får typ leta sig fram till så här, annonsera-knappen och en kontaktuppgift till en säljare ens. För man blir så hemmablind helt enkelt.
Kan relatera. Mm. Något avslutande kopplat till SaaS-försäljningstrender, Camilla?
Det är väl just att alla som jobbar med sälj tror jag kan inspireras av att bli mer digitala och tänka liksom, processer mer än bara relationstänk. För att relationssälj kommer alltid vara kopplat till liksom, din bästa säljare eller den skönaste personen liksom, i säljteamet. Medan kan du tänka i att du sätter upp din säljresa och ditt säljteam egentligen oavsett vilka personer du har. Alltså du måste ha duktiga personer, men det är inte så här stjärnsäljaren som måste vara där. Då tror jag att du kommer vara mycket mer, ha mycket större möjlighet att skala och det är mycket tryggare också.
Ja. Jag tror verkligen skalbarheten. Alltså jag trodde ju inte på webinars fram till för tre år sedan kanske. Mm. Alltså nu har vi ett webinar liksom varannan var tredje vecka med liksom mellan 200-400 personer. Mm. Och för mig tog det liksom, det tog ett halvår att ha 200-300 möten tidigare, eller ett år kanske till och med. Nu säger jag inte att det är säljmöten, men det är sån insikt när man, och det gäller ju inte bara SaaS-bolag, men just att tänk marketing som sälj.
Ja, jätteviktigt.
Ska vi försöka oss på en kort sammanfattning då?
Ja.
Vi började prata om framtidens sälj inom media.
Mm.
Och tre tydliga punkter hade du som vi pratade om. Första, liksom, Alltså data och analys, alltså den delen kommer ju fortfarande finnas kvar, men kanske framförallt då på liksom större aktörer som har räckvidden och datan.
Och automatisering liksom, väldigt viktigt.
Automatisering,
alltså, allt som kan automatiseras kommer att automatiseras inom försäljning. Så det är lika bra att ställa in sig på det.
Så att överflödiga säljare kommer att försvinna.
Ja, så är det verkligen.
Så att det gäller bara att inte vara den.
Nej.
Och det andra, finns fortfarande en stor lucka att bygga varumärke.
Absolut. Och liksom det som inte kan automatiseras, alltså det mänskliga kreativitet och idésprutande och sånt, det kan aldrig en robot göra. Så det är verkligen kommer vara en ännu mer eftertraktad kompetens, jag är helt övertygad om.
Yes, och inte underskatta liksom det slutna sammanhanget, även om det till antalet kan vara färre, så finns det en stor kraft av att ha liksom nischade målgrupper och samlingar som ert vd-nätverk för SaaS-bolag.
Exakt, och kunna visa kunderna så här, men det här var exakt de människorna som kom, och här har ni kontaktlistan, ge det till ert eget säljteam, sätt igång och ring och skapa affärer, så att skapa konvertering av det där också.
Jätte konkret. Och SaaS-försäljningstrender, så pratar vi om att framtiden är att bättre jobba med kundresan och anpassa sin organisation utifrån var kunden befinner sig i resan. Vi pratade om product-led growth, hur man kan med hjälp av produkten växa och få folk att börja testa den utan att man själv är aktiv i alla dialoger.
Exakt.
Jag vill rikta stort tack till dig, Camilla, för att du ville vara med och gästa Stjärnkällarpodden.
Tack så jättemycket själv, det var väldigt roligt. Lycka till med resten av dagen, vilket program. Jag ska försöka vara med och hoppas att vi ses igen.
Det gör vi definitivt. Tack så mycket, Camilla, ha en fortsatt bra dag.
Tack så mycket,
dag.
Thomas, tack allihop. Kör så rikare.
Tack så mycket allihopa.
Hej då.
Hej.
Ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnittet med Camilla från Breakit. Det här avsnittet spelades ju in under Webinar Day den 26 mars. Vi vill såklart tacka våra samarbetspartners för avsnittet, Convendum, Pleo och Qualifier. Och självklart som alltid vill vi tacka vår fantastiska producent Story of You. Ha nu en riktigt grym vecka, så hörs vi på måndag nästa vecka.